Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ja.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Varmt välkomna till podden Inte din morsa.
Med sjukdomstillståndet Södlund.
Det är, alltså, om du säger att dina barn aldrig är sjuka, det stämmer ju inte. Det är en drömfantasi. Men du är baske mig väldigt, väldigt sällan sjuk. Och nu hör jag ändå hur så att säga viruserna fullständigt liksom hoppar ur näsa och käft på dig.
Kom du ihåg för 3 dagar sedan? Det är roliga uttryck man använder. Kommer du ihåg? Och även säga, jag kommer aldrig glömma den där dagen. Man bara, nej, hur ska du kunna glömma din barns födelse och när du gifte dig eller när du blev så här, skjuten typ i Minnesota? Det är så konstigt att man, så här, man måste förstärka med att det verkligen är, du vet, att det är ett budskap som måste gå fram. Jag kommer aldrig glömma den dagen när mitt barn föddes. Man bara, nej, det är ingen som har trott. Det är ingen som...
Nej, då har du liksom Alzheimers deluxe.
Okay. Men det är ändå roligt hur vi måste förstärka saker för att verkligen vara varsa om att de ska gå fram. Vi var ju då på Astrid Lindgrens värld, vårt favoritställe på jorden. Det var lördag kväll, vi hade varit och handlat pizza, jag och Ninni. Och sen så bara, vilket är ofta ett väldigt, liksom, ett väldigt tydligt tecken på att man börjar bli sjuk eller att man är också allvarligt sjuk, det är att man drar sig undan, blir lite låg, känner sig lite deppig. Och en kompis till mig sa för ett tag att hennes pappa hade varit så låg ett tag, och hon sa att det är så ett otypiskt ton, men även om han är gammal brukar han alltid vara så himla himla positiv och glad, och nu har han liksom varit djupt deprimerad i tre månader. Jag måste ta med honom till läkaren, och så visade det sig att han hade långt gången cancer. Så att kroppen säger ofta till med sina små hemliga, vad ska jag säga, Native Americans budskap rökringar typ, att så här, nu är någonting som är på gång. Och du sa ju till mig, gud vad du var lågmäld igår, och jag försökte hitta någon anledning att driva. Och sen då lagom på väg som jag och barnen skulle med Karo till Gotland, så slog detta ut i full blom, snorig, du vet, som att någon bara sätter på en huva. Och dels gör att man ser 33 år äldre ut, men också att man känner sig 73 år äldre ut. Och så har jag känt mig nu i 3 dagar, och det är inte så roligt när man är här. För man vill ju ändå, du vet, vara med och fixa lite och vara med barnen. Och det är svårt, man kan inte bara lägga...
Försöka bidra på kanalet.
Ja, man funkar ju så liksom. Det är väldigt...
Ja.
Så det har varit lite tråkigt. Men nu har vi precis varit vid Raukarna och solen har sken lite. Det har typ regnat 73 dagar idag, känns det som.
Det är riktigt så här, welcome to november, eller förresten hela 3 månader framåt ska ni få ha det så här. Det kommer alltid lite som en käftsmocka, tycker jag, för att jag är ju en stor höstälskare. Jag tycker det är så ljuvligt liksom när augusti går över i september. September och oktober är mina bästa månader nästan. Det är, rutinerna är tillbaks, barnen är liksom i skola och förskola. Det är oftast inte så mycket jävla sjukdomar till höger och vänster, utan det tuffar på, och jag brukar vara ganska produktiv. Det är inte så många liksom högtider och sånt heller.
Nej, utan det är inte som våren, så här, när man bara kryssar mellan högtider. Men då, och så här.
Nej, men då, det är stress hela tiden när det är vår. Men sen kommer det här, när allt blir naket, och sen kommer det liksom någon typ av rå så här 2-3-gradig äcklig fuktkyla. Man kan inte ens gå ut, hur mycket underställ jag än har införskaffat, så går det liksom inte att inte frysa typ.
Nej, jag håller med dig. Vi bastade igår, det blev en tillfällig lindring, men sen slungades tillbaka.
Ja, den är väldigt tillfällig. Ja. Det tar så här 5 minuter, sen är man iskall.
Ja, så var det i alla fall. Men det är skönt i alla fall att vara med kvinnor när man är sjuk. För att kvinnor är mycket mer förstående än mansbebisar. De vill säga, ja, det var väl inte så farligt typ. Nu kör vi på. Klipp till när de själva typ har 1 grads feber och bara...
Nu säger du någonting som... Jag gick igenom lite DM här för att svara alla er underbara, ivriga... supersugna peppkvinnor som vill komma på vår helg till Gotland. Och jag vill säga till er alla unisont, jag har skickat ut till nästan allihopa, men det är väldigt mycket DM som också av någon underlig anledning liksom bara inte finns längre. Jag tror att Instagram liksom rensar bort om de är för gamla. Vi har nu, lyssna på mig noga nu, vi har en bokningskontakt. Helgen är 7-9 juni. Platsen är surflogiet som ligger på Tofta på Gotland. Ni kommer dit fredag, vi lagar en underbar middag tillsammans. Ni sover i hästens sängar i glampingtält. Det är en helt ljuvlig miljö. Och sen följer 2 dagar av mys, pepp, föreläsning, yoga, breathwork, promenader, samtal, cirkel. Och vi har 34 platser. Mm. Och ni som har skrivit till oss på Inte din morsa har jag nu DMat. Men det finns lite platser kvar, vad det verkar. Och ni som väldigt gärna vill komma på det här, skicka ett mail till jenna@surflogiet.se. Surflogiet stavas det alltså.
Precis.
Det är där ni anmäler er. Det är via Jenna ni betalar. Och det är också Jenna som kommer svara på alla era frågor, om ni har sådana. Kom se. Det här kommer bli en sån magisk helg. Det här kommer bli så underbart.
Ja, och jag vill också lägga till att det kommer komma med en hejrungande goodiebag. Från Lindex, från Opsidacy, från Glowid som har smink och hudkräm och grejer. Och sen en otrolig massagestav slash mick som jag testade på en kompis häromdagen när hon fyllde år. Eller testade. Vi använde lite utanpå kläderna och kände så här: okej, nu kör vi. Den ser ut som en mikrofon. Har du testat den där massageapparaten du fick av mig?
Nej, men alltså det här är för stört. Vet du att jag fick ju en påse där av dig med just denna microphone, the vibrator med liksom det stora huvudet. Lite som en så här jag vet inte ens vad jag ska kalla den för, en så här skruvmaskin versus microphone. Hur som helst, när jag gick från poddstudion till ett event med Mama Medicine, den här superspirituella kvinnan från USA där vi skulle dansa och göra rituella saker och så vidare. Där glömmer jag den här manicken.
Det är någon som är väldigt glad.
Det, var så, det är väldigt pinsamt för mig att ringa och säga: hej, har ni hittat en sexleksak?
Nej, det är inget pinsamt. Det var bara kvinnor där väl?
Ja, men ändå. Jag är lite blyg av mig. Nej, får inte vara det.
Jag glömde en liten påse med en mikrofon i.
Det är så det förblir. Ja, men hörru, nu har vi givit er all den här infon som vi har lovat så länge, men nu kom den till slut. jenna@surflogiet.se.
Precis.
Go in there. Men så här, det var också andra DMs som hade trillat in. Och då var det bland annat en kvinna som skrev, apropå vårt förra avsnitt där vi resonerade kring din framtida drömman.
Mycket
och hon skrev att hon har följt både dig och alltså din och Anitas podd Lille Lördag och din och min podd Slaviskt under flera år. Och att hon känner att det är dags för dig att få träffa en man som är av annan sort. Det har ju du också kommit fram till. Men att hon är liksom lite grann så här trött på att din reflektion och analys av manssläktet är så bottnat i en väldigt liten procentandel av alla män. Eftersom det är dina tämligen halvvärdelösa karar.
Det har varit många, många procent där, men kanske inte.
Ja, och hon bara, nej, det instämmer inte. Det finns faktiskt män som älskar att ta hand om bebisar, leva liksom jämställda liv, ta hand om sina kvinnor och som har empati och som har jättemycket energi och jättemycket. Och med det sagt så hoppas jag ju att ni som lyssnar förstår att vi inte alltid gör generella slutsatser i den här podden.
Nej!
Utan egna reflektioner kring våra egna liv. Och vi är också väldigt transparenta med att vi har en medberoende problematik. Som ju gestaltas i att vi har valt män som är väldigt behovsstarka.
Ja.
Att vi liksom dras och attraheras av män som liknar våra i mångt och mycket dysfunktionella fäder. Som kanske inte har de här superförmågorna. Och att det är svårt att liksom välja vem man ska attraheras av. Det är det som är pudens kärna på något sätt. Att det är jättekrångligt. Man kan ju försöka och träna om och så. Men just när det gäller attraktion så är det pissvårt.
Ja, och kärleksberoenden är ju någonting som också har ställt till det. Men jag tycker att det är intressant. Jag är inne på också en kvinnotråd, och det är många kvinnor som liksom känner sig jävligt blåsta eller liksom bittra över att deras snubbar, när de lämnar dem till slut, gör allt det där som de inte ville göra när när de ville det, förstår jag menar, allt från så här, fixa trädgården till att tapetsera där hemma, till att träna tillsammans, till att resa lite mer, och så träffar de nya kvinnor, så är det så här, iho, nu ska jag bli en globetrotter, gud, jag ska hålla på och fixa lite i trädgården, och man gör klart allt det som kvinnan då har uttryckt behov för. Och det här tycker jag, så jag tycker ändå att det är så spännande. Det här har du och jag pratat om förut, att så här, många människor klarar inte av att känna krav på sig. En blandning av att inte kunna känna krav på sig, men också att så här, jag vet inte, det blir som någon maktkamp, att så här, jag tänker inte ge det som du säger att du vill ha mig. Alltså, ja, det är klart att det är någon undermedveten trotsighet. Men sen tycker jag att det är lika många som kanske blir så, men också många som blir så ett tag, både män och kvinnor tror jag. Och sen så när man tycker att man har straffat den andra tillräckligt, då går man tillbaka till, då kanske man har skaffat en ny kvinna och då går man tillbaka till gamla divalater. Men det finns någonting fascinerande i den här trotsbehovs martyrskapet, att säga nej, tänker jag inte göra. Nej, tänker jag inte göra. Man bara, men varför? Var i ligger liksom paradoxen i att du säger att du älskar mig, men du vill inte att mina behov, du vill inte ge efter för mina behov, du vill inte ge samarbete, du vill inte vara ett team. Jag vet inte, vi pratar ju ofta om det där, att så här, vad är det som gör att man blir ett schysst par från dag ett? Jag vill liksom dechiffrera det.
Jag fattar. Och det finns ju säkert, det beror ju helt på vad man har för definition av vad som är ett schysst par. Vissa, alltså så här, en del kan ju faktiskt vara att begränsa vad man tycker att ens relation faktiskt måste ge. Att man kan tänka sig att vi har någon slags föreställning om att vår partner, alltså vår kärleksrelation, ska på något sätt fullfyllas. Det är den som är den viktigaste relationen i livet, och det är den som ska ge oss mest, typ. Men om man kan tänka sig att omvärdera det, så här, nej, jag har många jätteviktiga relationer i mitt liv, och min kärleksrelation är bara en av dem. Men det jag tänker på, det här har ju vi varit inne på, vi pratade ju mycket om det nu var på Astrid Lindgrens också, eftersom vi var som ett litet kvinnocamp där, liksom är så normstyrda så att det fan är löjligt åt det. Varför samäger kvinnor inte saker, till exempel? För att äktenskap och relationer handlar ju sjukt mycket om ekonomiska transaktioner. Två personer med heltidslöner har ju mycket större förutsättningar att skapa sig liksom wealth än vad man har som ensamstående. Det gäller ju både kvinnor och män. Så att båda har ju liksom att vinna på att slå sina, så att säga, ekonomiska påsar samman. Men det är väldigt sällan man ser kvinnor göra det. Jag vet inte hur lesbiska par har det liksom, om man har gemensam eller delad ekonomi i större eller högre utsträckning, om man lever tillsammans som sambos, eller hur det ser ut. Men vänner, där jag har liksom aldrig träffat vänner. Jag känner inte en enda kompis som samäger någonting med en vän. Känner du någon som gör det? Jag och min polare har en lägenhet i Paris liksom. Däremot verkar det ju som att många män har det. Jag och min polare har startat bolag tillsammans. Jag och min polare har liksom en verkstad tillsammans. Vi har en båt ihop. Men kvinnor verkar vara... Eller, håller du med mig? Det är en spaning jag har. Jag säger inte att det är sant, men jag har inget sånt kring mig.
Nej, jag vet. Nej, det är helt sjukt. Är det för att vi liksom, vi lägger våra resurser och våra stålar på familjen, typ? Det är viktigt för de mjuka värden ska vi liksom, vi ska lägga det här på familjen, och sen finns det liksom ingenting kvar för andra. Vi kan inte ens tänka att det ska vara så. Jag vet inte.
Nej, men det är som att det liksom är, det har man ju sett när man har gjort studier, att kvinnor bränner sina pengar på förbrukningsvaror som förbrukas av familjen. Alltså på mat, toa, papper, städprodukter, lakan, tyger. Alltså allt det här som på något sätt nöts sönder eller äts upp. Medan män spenderar sina pengar på bestående värden. Alltså i hus, i maskiner, sånt som man faktiskt kan sälja och kränga igen.
Bilar.
Så ser det ut. Det är inte helt svartvitt, men generellt. Och sen är det ju så att män äger ju liksom, vad är det, 90% av alla företag och alla pengar, alltså så här, allt kapital som finns. och är väldigt duktiga på att driva business och gynna varandras business. Medan kvinnor som sagt spenderar sina pengar på sina barn egentligen, vad det verkar. Och det är också någonting som är så här jävligt rubbat i det. Så det tänker jag kan vara, liksom så här, vad är en bra relation? Ja, men det är väl liksom, det är väl en grej att försöka i alla fall kunna definiera hur ska du och jag ha det med pengar? Hur ska du och jag ha det kring det materiella? Det är så här otroligt svåra, har det varit i alla mina relationer, så har det varit jävligt krångligt att prata ekonomi.
Det har nästan varit värre än att säga att man har varit otrogen. Och säga att så här, nej, ska vi ta det här med ekonomin nu? Vad har hänt? Det är som att, jag vet inte om det är så gamla tidens föreställning om att mannen ska ta hem, liksom bring home the bacon, och så är det inte riktigt så längre. Utan kvinnan tjänar också pengar och kvinnan är självständig, och då blir det här så otroligt infekterat så himla snabbt. Att mannen då känner skam för att han kanske inte provider, eller att företaget inte går bra, eller att kvinnan tjänar mer. Jag tror att det handlar ganska mycket om att göra upp med gamla sådana föreställningar även här. Sånt som liksom sätter, vad ska jag säga, hinder i vägen för en fin relation. Och vi har pratat mycket om det där att man så gärna vill göra om sin partner. Och att i nästa relation jag ska ha eller får eller förhoppningsvis blir, så känner jag så här, det är mitt viktigaste mål. Att tänka så här, nej, du ska inte göra om den här personen. Du, dels behöver du inte det, för du ska inte ha någon barn med honom, och du ska behöva liksom inte bo med honom. Du behöver inte se hans kalling eller vad det nu handlar om. Men att, så här, att verkligen försöka vila i att så här, ja, det är så han är. Sen kan man ju tillsammans vara ett team och komma fram till så här, kanske ska vi leva vårt liv lite mer så istället. Eller det vore ju bra om du tog hand om det mer. Jag vill att vi ska hang in there for a long time. Men att det är inte mitt ansvar att lägga typ 12 timmar per dag och tänka så här, men om vi bara gör så, om han bara mår så, om jag bara fixar det, om vi bara gör det, om vi bara hamnar där, om vi bara känner lite mer bla bla bla, då kommer han må bra. Nej! Det spelar ingen roll vad andra människor gör om du inte själv tar tag i din skit. Alltså det är det som är den totala insikten. Och nu igår så läste jag ju en bok som har legat på mitt nattduksbord i ett år typ. Oj. Och som jag har velat läsa. Och det är då Johan Kronemans, DN-recensenten, den arge, krasse, tydliga. Han menar krasse, tydliga. DN-recensenten Johan Kroneman. Kom du ihåg när han recenserade Jävelsdansen när vi höll på att skita på oss? Då var någon som sa, Johan Kroneman har skrivit en recension. Vi bara, han har skrivit några av de tydligast negativa recensioner jag läst. Det enda som jag känner med honom, att han har oftast rätt. Han gör inte för att vara elak. Han försöker inte vara liksom, det kan man ju känna med Linda Skugge. Hon vill samla poäng ibland. Eller Jane Magnusson, det ska vara humor. Han är bara så här, det här var skit. Mm. Men han berättar liksom om sitt liv som missbrukare och spelmissbrukare. Hur det har förstört i stort sett det mesta i hans liv. Och hur olycklig han har känt sig tidigt. Och hur liksom utanför han har känt sig. Och hur han ändå känner sig, who fucking cares? Allting kommer ändå gå åt helvete. Han är liksom född till en sann pessimist, säger han. Det är väldigt intressant. En intressant liksom liten, det är egentligen ingen långt parti i boken, det kanske är liksom 4 rader. Han var ju då gift med Anna Kroneman som jobbar på SVT som högchef, dramachef bland annat. Han säger så här, jag vill inte skiljas, men jag måste skiljas för jag vill kunna dricka i fred. Han menar att efter ett par år av lycka och få barn och gifta sig, så blir det tomt. Det blir tomt ändå. Han kan liksom inte välja känslan av att få dricka eller att få spela. Det finns ingenting som slår känslan av att vinna ett spel eller av att få kröka. Och det var så jävla insikt för mig att så här, hur man försöker göra om människor, hur man försöker få dem att inte vilja bete sig på ett visst sätt. Dels är det sjukdomar, dels är det personlighetsdrag, dels är det livet. Alltså hur svårt det är att försöka påverka en annan person att göra det man vill. Det är ju liksom för fucking mest intill omöjligt. Jag bara känner så här, gode gud, kunde jag inte bara förstå det lite tidigare? Och då säger han till sin dåvarande fru så här: vet du, jag kan inte ge dig upprättelse. Din pappa var alkoholist och nu är jag alkoholist. Du vill liksom kunna göra om någon. Du vill få upprättelse. Du vill få mig att sluta dricka. Att välja er framför drickandet och spelandet. Mm. Och jag är inte den personen som kan ge dig det. Liksom det där att det alltid finns någonting att säga. Ja, det kanske var så när jag växte upp. Då kanske min pappa var så, eller kanske mitt ex var så. Men den här gången, nu ska min kärlek räcka för att förändra allt.
Mm.
Det är liksom, det är så komplext alltid att försöka få en annan människa att bli det man vill för sina egna behov.
Ja, jag tänker också att, som en liten spegling, att så här, det är ju så himla viktigt för oss som har medberoende att påminna oss själva om att det är ju det som är medberoendet. Drömmen om att kunna förändra en person som har ett beroende. Alltså om att få stå före flaskan, spelet, silen, liksom sexet, vad det nu än är. Att få stå före, att få komma före det. Det är det som är liksom den medberoendes hetaste dröm. Ja. Liksom. Om jag bara är tillräckligt kraftfull, stark, kärleksfull, liksom kompetent och så vidare, så kommer jag kunna få den här personen motiverad nog att sluta. Men, och det här måste vi påminna oss om hela tiden, att det spelar liksom ingen roll om vi så utbildar oss till anhörigterapeuter, vi läser liksom hur många universitetspoäng som helst om beroende. Alltså det kommer aldrig råda bot på vårt medberoende. Utan det är just berättelser från personer som har samma typ av åkomma som oss. Att få se det där utifrån och få höra det. Att just ja, nej, det spelar ingen roll. Jag kan ändå aldrig förändra någon. Nej. Jag kan aldrig. Det är klart att man kan försöka motivera någon. Men det, ska inte, det är inte det mitt liv ska gå ut nej. På. Nej, och det är det, att försöka
motivera någon liksom, att ändra på någonting.
Mm.
Och det inser man också när man gör stegen eller när man gör sitt arbete. Att säga, jag fattar att det är så många som inte vill gå in i stegarbetet. Eller gå till en psykolog eller liknande. För att när man börjar resan och bestämmer sig för att säga, hoppa upp på hästen och rida hela vägen in i solnedgången. Eller helvetets gapet. It's a long journey.
Men gud vad spännande, jag vill läsa den där. För jag hade faktiskt ingen aning om att han hade ett beroende. Och det, han är ju en, som sagt, slagfärdig skribent. Och har ju bidragit, som sagt, med sina texter och recensioner i allra högsta grad. Så jävla spännande. Jag följer honom på Instagram. Han är väldigt gullig med sin mamma. Han har ju en så här 95 år, eller hon nästan är 100 år gammal mamma. Ja, som han liksom vårdar och tar hand om. Det är väldigt ovanligt, tycker jag, att se män som tar hand om gamla.
Ja, det är väldigt ovanligt. Rent,
alltså som engagerar sig. Det är väldigt gulligt, tycker jag.
Han berättar också en väldigt rolig anekdot. Han är ju väldigt så här, bestämd. Han är ju liksom, ja, men han är väl född på 50-talet. Uppväxt med liksom en pappa som är född under första världskriget. På den tiden känns det som, jag tycker återkommer till det, att man säger, ja, det är inte så viktigt vad som var sant och inte. Jag träffade Karl Marx där på torget i Enköping. Ja, fast pappa, då hade han dött för länge sedan. Jaja. Man hittar på verkligheten lite. Man drar en god historia. Det fanns ingen liksom TikTok. Det fanns inga tv-serier. Det fanns inte HBO. Det fanns en bra historia för att underhålla människor. Ljugar, bänkar, sitta och skvallra. Vilket gör att man blir väldigt tvärsäker. För att ingen kan motbevisa en. Och så skrev han då en riktigt arg recension. Han hade sett Mannen på taket. En gammal Bo Widerberg-film. Och så var det liksom inga eftertexter. Så han ringade upp någon polare. Han var så upprörd. Alltså, fan, konstnärskapet, eftertexter. Jävlar, han visade ingen respekt för de här liksom stora regissörerna. Sen på kvällen dagen innan så fick han en sån här mail av Bo Widerberg. Så Johan Widerberg, som han brukade spela tennis med, så skrev så här: va, jag vet inte vad du pratar om. Det är det som är väldigt spännande med den här filmen. Det finns inga eftertexter. Det bara slutar där. Han bara han skrev liksom den argaste, fittigaste recensionen i Sveriges malligaste morgontidning DN, som då har gått i tryck redan.
Oj, kul.
Och du vet, det är så här, när man också ska utge sig för att vara den som alltid har rätt och liksom tydligast och har mest koll och du vet, det är det man har blivit känd för. Och han bara säger, nej jag orkar inte. Det här är för jobbigt. Sen på morgonen då så kommer tidningen och då har det hänt precis vid hans krönika så har det blivit något tryckfel. Den är helt oläslig. I hela tidningen så är det bara liksom alla, du vet som det kan vara på, i morgontidningar ibland, inte så ofta nu, men typ de här gamla tryckerierna, att det liksom, det suddades ut på något sätt. Och hans chefer på DN är så här superskraja. De bara såhär, sorry, det blev något fel. Vi kör det nästa vecka såklart. Så han bara såhär, nej, men då tycker jag det här är... Då sa han såhär, även den liksom värsta pessimisten kan vara saved by the bell. Och då tänkte jag såhär, det där har ju hänt en några gånger i livet. Att man bara såhär, men skämtar du eller? Nej, men blev det ingenting om det? Eller var det ingen som märkte det? Att man såhär, man smyger och hamnar under liksom någon gudsförsyn under radarn. Och jag vet att det har hänt mig någon gång. Och jag har liksom legat och tänkt på det där typ hela kvällen. Och jag vet att det har hänt ganska nyligen när jag bara såhär, men skämtar du eller? Nej, men blev det ingenting? Men jag kommer inte på det nu. Har du någon sån där, du vet, gudsförsyn?
Ja, verkligen. När jag var krönikör i Aftonbladet så skrev jag en krönik. Jag minns inte vad det var för innehåll. Men det var liksom, jag skulle ha med korrekta siffror om HIV.
Ja.
Alltså jag gjorde väl någon jämförelse med HIV-epidemin liksom. Alltså vi växte upp under 80-talet och så här, bögpesten och alltså så här. Och då hade jag i min krönika som jag gör ofta så här, så kopierar jag in research för att kunna liksom ange korrekta siffror. Och så hade jag glömt att ta bort det. Så då hade jag ju liksom med så här, plagiat kan man säga. Och då ringer det faktiskt en redigerare, och det här är ju det som händer på redaktioner runt om nu, att alla de som jobbade som redigerare, de är ju borta liksom. Det här måste man göra själv som journalist, ingen som hinner sitta och läsa igenom ens texter. Men så var det då. Så då var det en recensent, eller en redigerare som ringde och, hej, jag har kollat lite här och det ser ut som att du har plagierat. Och det var en sån där, du vet, förstår om det hade publicerats? Att jag liksom har tagit så här en tredjedel av krönikan tillhör liksom någon så här, jag vet inte vilken, om det var så här Vårdguiden eller något sånt där. Alltså så jävla pinsamt. Alltså du vet, skamsköljningen som bara sköljde över mig. Sen kunde jag ju förklara vad jag hade gjort liksom. Men det hade ju inte hållit om det här hade liksom publicerats och någon hade uppmärksammats det. Nej. Att man liksom ska ge sig ut och på och försöka förklara det. Men alltså hur fan jag kände mig saved by the bell då alltså.
Men det var, kom du ihåg för några år sedan Alexander Pascalido hade plagierat en krönika i LA Times typ?
Ja, och sen var det ju någon, att hon hade liksom skrivit någon dikt eller någon krönika i någon diktform och så visade det sig att det var liksom också ett plagiat. Så det var ju några upprepade så här förseelser. Mm. Hon försvarade ju det också. Men nej, men det är min värsta mardröm. Alltså värsta mardröm. Att liksom bli påkommen med någonting sånt. Ja. Att man har plagierat. Ja. Fy fan alltså.
Nej, och
där lägger man ändå jävligt stor vikt vid någon typ av yrkesheder. Liksom, att man försöker ändå... Och sen är det problematiskt, för nu har människor blivit så otroligt... alltså så här, vi kräver källor och vi kräver källhänvisningar både i texter och i radio. Där jag, men man kan inte bara säga någonting som att det skulle vara allmängiltig kunskap, utan det är väldigt noga med varifrån man har hämtat sina resonemang. Och det kan göra också att man säger, men gud, då blir det ju... plagiat om man tar hela stycken eller hela definitioner till exempel liksom.
Ja, alltså, man lånar ju alltid, det är svårt. Såklart. Men jag tänkte på det igår när Bobo sa så här till mig, för att han såg en story på min Instagram där det var att man såg hur kändisarna hade lagt ut sig själva med filter, och sen så i nästa sekund så tog de bort filtrerna. Han var va? Är det här dem liksom? Jag säger, ja, men så Kim Kardashian, hon, så här lägger hon ut sig själv, men så här ser hon ut. Det var så här snabba flash liksom. Han bara, okej, men varför gör man så liksom? Det är ju farligt med AI. Så här. Det är ju inte verkligheten. Och då pratade jag också även med Nicky som är Karos dotter, som är 16 år. Att ingen bryr sig längre. Bara det underhållande och härligt och snyggt. Och en flykt från verkligheten.
Mm.
På det sättet har källkritik aldrig varit viktigare. Men den är också nästan så här helt omöjlig att uppnå.
Mm.
För att allting är förvrängt och för liksom skönat och AI-fierat allting. Det har ju blivit mer och mer en Alice underlandet värld. Det är så här, vem slinker ner i the rabbit hole och vem är på riktigt ovanför? Det är så här, det är svårt definierat idag vad som är en källa.
Mm.
Det har man ju liksom, det har ju du har pratat om inte minst i Palestina, Israel, att liksom vi har fått kritik då kan vi säga för att vi inte har kanske tagit så mycket ställning eller pratat om det så mycket. Jag har lagt ut några stories som andra skrev, bland annat Pink skrev tycker jag en bra lista som jag la ut och jag har lagt ut 3-5 grejer. Men just det här att vi alla ska ha en åsikt fast vi inte har tillräckligt med kunskap. Och sånt var ju mycket lättare bara för 20 år sedan när det var så här, politiker och läkare och tandläkare och advokater, det är de fina människorna i världen och de ser vi upp till. Idag så kan ju liksom lillkacken Larsson som är så här, 2000 Instagram-följare kan ju få en nyhetsflash. Alla ska ju ha åsikter, men man undrar varför? Varför måste vi ha åsikter hela tiden? Varför kan vi inte med trygg hand liksom lämna över det till vissa som kanske är bättre lämpade i just det ämnet? Varför måste alla ha en åsikt? Varför är det viktigt för andra?
Ja, men vi har också fått ganska många arga DMs till inte din morsa och även till mig privat. Så här, hur kan ni publicera någonting överhuvudtaget och inte liksom upplåta plats i era flöden till att liksom bekämpa det här kriget och stå upp för civilbefolkningen i Gaza? Och jag vill förklara hur jag tänker kring det. Det är precis som du, Ann, så tycker jag att så här, det är förmätet av mig. Och jag kan ändå en del om den här konflikten eftersom jag har läst islamologi. Jag har läst religionsvetenskap. Jag har intresserat mig jättemycket för religion in peace and conflict. Alltså hur de här konflikterna som faktiskt pågår i just de här områdena har sett ut genom historien och hur judarnas liksom, förföljelsen av judarna har sett ut genom historien. Men jag tycker ändå inte att jag är den mest relevanta personen att lyssna på i det här hänseendet. Det är inte jag som ska utbilda er, det är inte jag som ska skriva om det här. Därför att det tycker jag att en betald journalist ska ge sig på att göra. Alltså någon som kan sitta med research, någon som kan sitta med källor, de som är på plats i Gaza. Alltså utrikeskorrespondenter. Sveriges Radio har flera urduktiga sådana. DN har liksom bemödat sig om att skicka folk på plats. Det är de som ska upplysa oss om vad det är som händer där. Och därefter så kan vi alla fatta beslut om hur vi vill hjälpa till. Men att liksom influencers som i dagligdags ägnar sig åt skönhet, åt inspiration, åt kanske heminredning, plötsligt avkrävs att bli utrikeskorrespondenter. Det är helt galet. Vi kan inte vara allt och vi kan inte ge oss på att belysa frågor som är alldeles för komplicerade. Varför tror man läser liksom flera år statsvetenskap innan man vågar sig på att bli politisk kommentator? Alltså, det tycker jag krävs. Jag tycker som sagt att det är helt förmätet att tro att man ska kunna uttala sig om den här konflikten utan att ha liksom ägnat rätt många månader åt att sätta sig in i den.
Håller med dig.
Så tänker jag. Mm. Och liksom, jag betror också er, mina följare och läsare och lyssnare, att själva kunna fatta beslut om hur ni bäst ska kunna hjälpa till.
Mm.
Därför att all hjälp som vi gör, vi behöver inte ta bilder på den, proklamera ut den på Instagram för att liksom bevisa att vi är goda människor. Jag vet att svenskar är enormt duktiga på att dela med sig och att skänka till biståndsorganisationer och så vidare. Och att vi gör det speciellt mycket nu när det är så extremt utsatt som det är. Och att vi blir så påminna om vad det är som händer just här och nu. Så att liksom, jag tycker inte heller att jag behöver uppmana er till det.
Nej.
Så tänker jag kring det här.
Och jag tycker också att det kan också vara en uppmaning till och en pepp, ska jag säga, att gå in och lära sig mer. För det här är verkligen någonting
som, det är vår skyldighet.
Ja, det är verkligen
det är vår skyldighet att göra det. Mm.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och nu ska jag avslutningsvis här innan jag går och bastar, försöker överleva en kväll. Det är att jag ska tipsa om en liten serie.
Ja. Ja!
Och det här var ganska roligt. Igår satt vi då och tittade på den här serien fram till det blev, ursäkta uttrycket, hård, nästan in till våldtäktsbög sex. Men Netflix nya tv-serie Tore med William Spets.
Oh, ja. Olga pratade om den igår också. Hon bara, du måste se den.
Det är William Spets, Peter Haber, som jag med den äran har åldrats, måste jag säga. Både tonalitet och utseendemässigt har han dämpat sig lite. Från Sumen i fjällen, om man säger så.
Klädsamt ändå.
Jag tycker det. Han har ju varit väldigt mycket i många av sina roller. Lite lätt överspelad om du frågar mig. Men jag kan ha fel. Mm. Men här tycker jag att han var helt underbar som då William Spets, Tores pappa då. Och sen Lotta Telje som jag älskar. Sanna Sundqvist som jag också tycker är skitkul alltid. Det handlar då om att Tore är då 27 år gammal, oskuld. Jobbar med sin pappa som är begravningsentreprenör. Och hans mamma dog då när han var liten. Och han vill liksom inte flytta hemifrån. Vi ska lyssna lite här.
Jag älskar att bo tillsammans med dig, Tore. Det är bara det att jag vill att du ska upptäcka världen utanför.
Då tittar vi in i naturen då och tittar på djuren. För där ser man väldigt tydligt att det är väldigt vanligt då att föräldrarna bor med barnen jättelänge.
Vilka djur?
Zebrorna.
Nu blir det lite spoiler alert för att det här är precis i början. Men pappan blir då påkörd av en lastbil. Och helt plötsligt så sitter han kvar i det där radhuset med pappans hund. Och är så här, skulle precis flytta hemifrån. Men ja, blev nu utkastad då, ska man säga, i livet då. Som homosexuell och liksom har aldrig druckit och så här. Såklart så blir det ju en massa förvecklingar och utmaningar. Och han försöker liksom förneka att det här har hänt då. Hans kompisar blir allt mer desperata i sin liksom, försöker hjälpa honom att komma ur då sin förnekelse att pappan har dött och sådär.
Ja, fan vad spännande.
Väldigt spännande. Och jag älskar William Spets. Jag tycker han är underbar både som skådis och privat. Sen så kan jag, det enda lilla invändningen jag har, och den är faktiskt väldigt rolig, man får ju snabbspola lite med de här lite rape and plunder-bögscenerna. Men annars så är det också en väldigt bra sätt att prata med sina tonåringar och även med de som liksom 9 och 7. Vad är kärlek? Vad händer om man, ja, men vad händer om man inte vill bli vuxen? När ska man bli vuxen? Jag tycker det är ett bra underlag för att prata med sina barn och sina ungdomar liksom. Mm. Men jag älskade ju hans förra serie, Filip och Mona. Har du sett den?
Nej.
Men det är en liten så här pärla från SVT. Det var inte alls underskattat. Men jag vet inte om... Den kanske var en succé. Men jag, det är väldigt många som jag pratar om som inte har sett den. Och,
men jag tror att det är så här, det är någonting med mig. Som jag liksom... Det kan ha med min ålder att göra. Men att jag tänker att det där är liksom riktat till unga människor. Olga kommer ju ofta till mig och säger, åh, har du sett den här? Och det var någon ny också på SVT Play nu som hon sa var helt fantastisk. Så jag är så här, men den handlar ju om de där unga människorna.
Jaha, okej.
Det är inte för mig så här. Och så tänker jag liksom lite med Tore också att så här, det är inte jag som är målgruppen riktigt. Men så behöver det ju inte alls...
Nej.
Alltså, man behöver inte alltid vara målgruppen, tycker jag, för att man ska ha behållning av det. Så att jag kanske ska kolla då på Tore tillsammans med mina grabbar här. Men menar du att den funkar? Eller är det för brutally pornographic material för en femåring?
Nej, men alltså, nej, det tycker jag. Alltså, man får ju, kan väl bara snabbspola där som vi gjorde.
Okej, okay. Blir inte det awkward då? Nej, nu ska vi spola förbi här när de brottas.
Nej, fast det är liksom utomhusmiljö. Och, alltså, nej, det funkar. Men det som jag tycker är fint med serien är så här att i det här emotionella kaoset som man är i, var man sig ibland är 5, 20, 45 eller 70. Vilket man liksom återkommer till i hela sitt liv i olika perioder. På grund av kärlek, död, kriser, sexuell läggning, ja men du vet, allt vad det nu handlar om. Så finns det också hela tiden så mycket humor. Mm. Och det är det som jag tycker att William Spets är liksom, han har sån otrolig timing i att beskriva att så här, ja, allting kanske är helt vedervärdigt, men det finns också humor i det där. Och det, allting är aldrig rakt igenom nattsvart, förstår du?
Dagens kulturtips från Ann. Och jag ska avsluta med en dikt av Kristina Lugn. Jag blev sugen på att läsa. Jag är så här lite skärmtrött. Och jag hittade den här, alltså så här, Kristina Lugn, salig i minne. Lyssna på den här dikten. Putte är så underbar. Ibland måste jag dunka huvudet mot kylskåpsdörren och ibland måste jag klippa sönder bröstvårtorna med svärmors manikyrsax. Och ibland måste jag kasta mig handlöst in i torktumlaren mitt på blanka eftermiddagen. Men han vill inte ha samlag med mig i alla fall. Inte under några omständigheter. Varken oralt, genitalt eller analt. Absolut inte så länge jag har det här uttrycket i ansiktet. Han har aldrig samlag med kvinnor som tror att de kan börja ett nytt liv efter menopausen. Det bär honom emot, säger han. Såväl intellektuellt som emotionellt. Det är en principsak, säger han. Vem kan ens skriva såna här dikter?
Det är bara hon.
Det är bara hon. Ja. Och hon, alltså alla ni som är sugna på också att hoppa av ekorrhjulet av Netflix binge tittande, köp en diktsamling av Kristina Lugn och njut. Alltså det är så roligt. Framförallt skrattar man enormt mycket och gråter väldigt mycket också när man läser henne, tycker jag. Puss och kram, älsklingar. Krya på dig, Ann, så hörs vi nästa vecka.
Krya på dig, Ann. Jag bara, jaha, nu är du till min lärare i småskolan. Okej. Okay. Jag läste också en sista grej nu. I boken då, Jag är olyckligt här, Johan Kroneman, så vill hans polare att han ska definiera vänskap. För han har knullat med sin bästa polares nya tjej. Ja, och han tycker liksom, hans polare tycker så här, du får krypa till korset, du får be om ursäkt, det är det värsta du har gjort, hur kan du göra det här? Och han är bara så här, nej men vad är det du menar? Han har liksom varit otrogen med den här yngre tjejen mot sin fru som jag älskar, så jag skulle aldrig ens kommit på tanken att ligga med henne, inte för att jag skulle ha velat det. men nu tycker han så här, hon förförde mig, det liksom är det nya. Han förstod inte vad det var som var så jävla fel med det här. Mm-hmm. Han menar så här, om man ska definiera vänskap, då är ju, då finns den ju inte. Om man måste definiera den så finns den inte. Och då tänkte jag på det som vi precis är nu aktuella med ett omslag och en stor intervju om vänskap i Ameria Magazine. Mm. Så låg jag också och tänkte på det där, att det ligger någonting i det där, att jag faktiskt aldrig har definierat vänskapen med dig, för att jag aldrig riktigt har ifrågasatt den. Jag har liksom, jag har tänkt att den ska vara i lust och i nöd, och så här, den är enkel för mig, för att jag har så pass mycket respekt för dig, tror jag, att jag inte skulle låta den försvinna bort från mig. Mm. Är du med mig? Att jag har inte liksom behövt definiera den. Så det var lite konstigt när hon, när journalisten var såhär, men hur betyder, hur blev ni vänner, vad har ni gjort och vad är vänskap? Jag var så här, ja, men det är ju bara vår vänskap. Så liksom,
jag håller med. Det är skit, det är liksom, det är nästan obehagligt. Jag tyckte också det var lite obehagligt liksom, när man ska försöka klargör någonting som nästan är en andlig upplevelse. Ja. Alltså så här, det är samma sak som att så här, definiera sin egen tro. Vad är du tror på? Det blir ofta väldigt platt också när man ska göra. När man berättar om någonting så låter det väldigt platt, fast man upplever det som så otroligt stort.
Ja.
Och det, men jag tycker ju om den här definitionen som Olga sa det också. Hon hade ju hört det på Liv Strömqvist och Caroline Ferrada-Nordlis. Caroline Ringskog för Adan Åhli. Fan att man aldrig kan få det där.
Nej, det är svårt.
Jo, men i deras podd att liksom både en kärleksrelation och egentligen en vänskapsrelation handlar ju om att man har någon, att man upphöjer varandra på, alltså nästan som en liten minisekt. För att man vet ju allihopa att man är utbytbar både som partner och bästis, men att man ändå på något sätt har bara bestämt sig för att det är du och jag nu. Och du och jag berikar varandra så mycket, så att det här är så värdefullt. Alltså vi tillskriver varandra ett väldigt högt värde. Och då är man ju också rädd om varandra.
Ja.
Man är rädd om sin relation. Och man är rädd om, alltså man är rädd för att ha konflikter som kan skapa så djupa sprickor att man inte orkar liksom ha med varandra att göra. Så att, ja, det är ju skitkomplicerat att ge sig på. Och jag tror fanns precis som han, att om man nu ändå måste definiera vad ens vänskap består av, om man står i begrepp att göra det, då är det nog så att vänskapen håller på att gå ut för.
Nej, intressant bara.
På något sätt.
Mycket, ja, mycket att snacka om.
Spännande.
Ja, puss och kram.
Mm, det finns det. Hej, hej, hej. Puss, hej. Puss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.